Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Jag heter Frans Kempe, kommer vara här. Jobbar som pastor här i församlingen. Idag kommer vi ha lite blandad kompott. Jag kommer att predika. Och jag tänker att innan vi kör igång, för Nils ska kunna springa ner, så vänd dig till grannen och fråga: hur mår du idag? Idag har vi ingen söndagsskola, men barnen är välkomna upp till barnrummen. Någon vuxen eller någon som är där finns det öppet, så ni är välkomna att gå dit. Sen har vi så att nu i veckan några saker jag vill lyfta speciellt. Vi kommer ha trivselträff här på onsdag. Christer Stenberg kommer att komma trubadur i Guds natur. Och även på onsdag kväll har vi något som vi ska gåvoupptäckande. Vi kommer att prata lite grann om de andliga gåvorna, och speciellt om för Romarbrevet 12. Man kan kalla dem personlighetsgåvor, motivationsgåvor, vilket de använder, men vi kommer att utgå från motivationsgåvor. Vad är det som motiverar dig? Vi kan se på både styrkor och svagheter på de olika gåvorna. Så varmt välkommen till onsdag kväll. Det kommer att vara fika också, om man är hungrig. Sen nästa söndag har vi också besök av Gunilla Selin från sjukhuskyrkan. Så det ska bli spännande att höra vad som händer där. Så välkommen under nästa vecka. Ja. Så, kan ni höra mig? Ja, jag kan höra mig själv också. Jättekul. Idag fortsätter vi på det tema vi haft nu under här februari. Och vi har som ett övergripande tema under både vårterminen, som heter Växa i en tid som denna. Och som undertema nu under februari, predikoserie, har vi Växtverk. Har ni varit med någon gång att barn har skrikit på natten av växtverk? Det är ingen rolig känsla helt enkelt. Vi kommer att fokusera på ett annat sorts växtverk idag. Sen vi kommer upp min PowerPoint här. Och temat idag är att leva i världen men inte av världen. Vi kan ta första bilden här. Jag växte upp i norra Norrland, och vi hade närheten till en skidbacke som var kommunens största skidbacke. Storklinta heter den. Och vi fick, om vi var lokalbor, fick vi rabatt. Så vi betalade en termin 500 kronor, tror jag. Lite en så här, någon sömma för att kunna vara där. Och vi var ganska ofta där. Och genom att det var en stor så här skidanläggning, så hade de också alpinträning där. Så det fanns, som gjorde, byggde en bana med alpintränare, köra störtlopp och körde slalom så här, på vissa delar. Och när vi var där, så när vi kom i tonåring, så fanns det ju vissa saker som var töntiga, som man inte tyckte om. Och det hände då, kulturen i min skola var att slalom var töntigt. Nu för tiden åker man ju mycket slalom, så här, men vi tyckte det var jättetöntigt. Så man skulle åka snowboard. Hur många här inne har testat snowboard och kan åka? Ja, några stycken här. Ja. Det är en lite spännande sak. När jag gick i någonstans högstadiet, så hade vi en kväll. Det var det bokat hela anläggningen där vi skulle åka. Och jag bestämde mig, nu ska jag köra snowboard. Och när man testar någonting nytt, så just med snowboard, så måste man vara medveten om att man kommer att slå sig. Det är inte bara att åka ner och sen åker man självmant så här. Man slår sig både gul och blå. Och efter den kvällen så var jag både mörbultad i rumpan, i benen och armarna, precis över hela kroppen. Ni kan tänka den känslan, att lägga sig i sängen om man är i en gulslagen gul och blå överallt. Men genom att det var ju någonting man skulle göra så fortsatte jag. Och ibland är det så med växtverk att vi måste ta oss igenom någonting. Vi måste växa tills växtverken är slut och sen har vi kommit igenom det. Precis som barn växer, det är en del av deras, ja, deras liv helt enkelt. Sen glömmer man bort det. Och sen dess har jag kunnat åka snowboard. Och vi, på den tiden så tyckte man att hjälm också var töntig. Så man åkte utan hjälm och allt möjligt. Så jag förstår inte hur mina föräldrar skickade iväg mig. För vi åkte ut i skogen också, för det var töntigt att åka på banan. Man skulle åka i skogen. Och då var det klippor man kunde hoppa från och så här. Och, ja. Så vi åkte där ute som ungdomar i klipporna och hoppade och ja, slog oss. Och ibland kom man långt bort och fick gå tillbaka. Och, ja. När man ser tillbaka på det här inser man att ja, det kanske inte var så vist allt det här. Men jag tycker fortfarande snowboard är jättekul. Vi var ute i Hemavan en gång. Hade sig pastorsretreat några dagar. Och så tog vi en skoter och åkte upp till en bergstopp som var helt orörd. Och så hoppade man, sen åkte man ner för den bergstoppen, bara gled så här. Den känslan, den finns kvar. Att bara kunna glida runt och känna bara, man njuter av åkningen. För att gå vidare ska vi idag prata utifrån andra Korinthierbrevet 10. 3-6. Jag kommer att läsa den här verstexten och sen kommer jag ha lite bakgrundsinformation och sen kommer jag att tala kring de här verserna. Så här står det. För även om vi lever i världen, strider inte på världens sätt. Vapen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Jag vill bryta ner tankebyggnader, allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blir fullständig. Och så lite fakta. Gå tillbaka nästa bild. Det är Paulus som skriver det här. Och han är en, kan man säga, akademier. Utbildad inom judendomen. Han är deras främsta tränare som heter Gamaliel. Han var ute efter de kristna judarna. Och han reste runt och förföljde dem och kastade dem i fängelse. Tills han fick ett möte med Jesus. Det här livsförvandlade mötet som förändrade hela honom. Det är också någonting jag önskar att alla får uppleva. Det mötet när vi blir förvandlade inifrån och ut. Gud bara helt tar över och gör om oss. Men efter det så börjar han, efter en stund började han tjäna som i en församling i Antiochia. Och där utsedde honom, Gud honom, att vara missionär. Så församlingen gav honom ett mandat och skickade ut honom att resa runt och berätta budskapet om Jesus i hela den kända världen. Och han grundade församlingen både i Turkiet och Grekland. Och han var någon som fick vara med både mycket framgång och också mycket lidande i sin tjänst. Det var inte bara en dans på rosor. Nej. Och så kommer det då till församlingen i Korint. Det här var en församling som Paulus grundade på sin andra missionsresa av 3. Och den här församlingen var en blandad församling. Där fanns många olika människor. Både judar, men också som kom helt ut från gatan. En blandad församling med olika åldrar, olika bakgrunder. Och när Paulus reser bort så blir det en korrespondens med den här församlingen. Och det är en korrespondens med flera brev där Paulus fick ta hand om saker som var problemen i den församlingen. För de här församlingen, de visste inte hur man skulle vara kristen. Så Paulus fick förklara det. Och vi har 2 brev från den här korrespondenten. Det finns troligtvis fler brev som vi inte vet om. Men det skickades fram och tillbaka när korrespondenten Paulus fick berätta: det här borde ni göra. De skickade svar. Och när han skickade de här breven så blev en del sårade. Och de skickade tillbaka det till Paulus. Jag vill såra vad du sa. Och Paulus svarade tillbaka. Så vi kan märka vissa saker. Det fanns spänningar mellan dem. Där Paulus var ganska hård mot vissa. Alltså, gör inte så här, det är fel. Och de blev sårade och upprättade och fram och tillbaka. Den här församlingen hade problem med både överandlighet, sexualitet, gruppbildningar, frihet. Så det var en hel del problem. När man läste de här bibelböckerna, de här två breven, så kan man se att det finns mycket här som Paulus var tvungen att ta itu med och berätta hur man ska göra. Väldigt nyttigt att läsa. I andra Korinthierbrevet kan man se att det fanns också en till sak som hände med Paulus. Och det fanns en grupp i församlingen som tyckte att Paulus inte var andlig nog. Så de utmanade hela hans tjänst, kan man säga. Och de sista kapitlen i det brevet handlar om just hur Paulus försöker att berätta för de här församlingarna att det är inte så som de säger. De menar att genom att Paulus hade jobbat i ett vanligt jobb, han jobbade som tältmakare, så var inte han andlig nog. Och man kunde inte lita på honom. Och när han kom då, när han skrev breven var han kraftfull, men han kom på plats så var han en ganska ödmjuk person som inte gjorde så mycket och tyckte inte vissa om honom. Men han är inte, kan vi inte lyssna på. Han har inte den karisman. För då fanns det också som man kallar superapostlar. Kringresande apostlar som har kommit dit och som levde på församlingen. Alltså församlingen betalade för deras uppehälle. Och som hade en karisma, som promotade sig själva. Kolla på vem vi är. Vi är jättestora, vi är starka. Och Paulus, han är dålig, sa de. Så de tyckte inte att Paulus var andlig nog. Och det här är bra att ha med sig när vi börjar den här texten. För egentligen här han börjar sin utläggning. Varför han är andlig nog, vad det handlar om. Jag ska bara läsa vers 1 och 2 till nära versen i Andra Korinthierbrevet 10. Så här står det. Jag, Paulus, som är så ödmjuk när jag möter dig ansikte med ansikte, med modig när jag är långt borta. Jag uppmanar vid Kristi mildhet och godhet att be mig inte tvinga mig att vara så modig bestämd hos er, som inte tvekar att vara mot vissa som menar att vi går fram på världens vis. Som anklagar honom att vara en man av världen, helt enkelt. Och för att sammanfatta hans hela de här tre kapitlen där han berättar om sig själv, vad han var med om, så sammanfattar han det här i lite längre fram i att min nåd är allt du behöver, hade Gud sagt till honom. Och att om jag ska berömma om någonting, ska jag berömma mig av min svaghet. Det är någonting vi kan ta med oss. Men vi går in i texten lite grann. Och börjar från början. Vi kan ta nästa bild. För Paulus säger, för även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vi måste börja med att kolla på vad det egentligen han pratar om är världen. Eller kosmos, som det står. Vad är den för någonting? I Bibeln så kan det finnas, kan man säga, tre olika stora delar av vad världen kan vara. När det står världen kan det betyda olika saker. En är att den skapade världen. Gud har skapat himmel och jord. Med allt som inuti den. Han är skaparen. Vi har satt att ta hand om den. Den världen. Men sen finns det också en annan del, och det är att människorna i världen. Exempelvis han säger att när Jesus föddes gick en konsensus ut i hela världen att man skulle komma och skattskriva sig. Innebär att den här konsensusen gick ut över hela jorden, överallt? Nej, en begränsad område där människor levde. Så människorna i det området. Ty så älskade Gud hela världen. Han älskar alla människorna i världen. Så det är en begränsad område där människor finns. Vi ska gå ut i hela världen och berätta om Jesus. Det betyder att vi ska gå ut till alla platser, alla ställen i Antarktis långt ner till pingvinerna och där ska vi berika gudskapet. När jag pratar om människorna. Vi ska gå ut till alla människor i världen där de finns. Sen finns det också en annan del och det är den fallna världen. Den världen man har vänt gudryggen. Där människor har valt att sätta Gud åt sidan. Och det påverkar värderingar, hur vi ser på livet, livsåskådningar, hur vi tänker, våra perspektiv, vad som är viktigt, vad som är moraliskt rätt och riktigt. Och den här världen, oftast den som skrivs i Nya Testamentet, den världen. Den här fallna världen, där det finns saker som går emot Guds värderingar, Guds lagar, Guds rätt att vara. Och vi lever ju också i den världen där vi har fysiska konsekvenser. Vi kommer en gång att dö. Vi menar att vi får flytta hem till himlen, vilket är en stor bonus. Men när vi är här på jorden så kommer vi att kämpa med sjukdomar. Vi kommer sjunka med död. Det är en del av det. Men det kommer ett men senare. Men vi lever i den här världen. Och egentligen det som Paulus börjar med att säga att vi lever i världen men vi strider på det sätt. Vi kan ta nästa bild direkt. För han säger så här: för även om vi lever i världen strider inte på världens sätt. Vapen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Vi lever i världen, men vi ska inte strida på världens sätt. Vilken värld är han pratar om? Då pratar han om den fallna världen. Vi ska inte göra som de gör. På det sätt de använder, attackerar. Vi ska tänka på något helt annat sätt. Jag menar att vi ska tänka på Guds rikes sätt. För när Jesus säger att mitt rike är inte en del av den här världen, så menar ju den här fallna världen. Det andra värdering, andra sätt att tänka, andra sätt att vara på. För Guds rike har ju en plats här bland oss människor. I den här världen vi lever på. Så jag tror det handlar lite grann om att vi ska möta, när vi möter strider och svårigheter på olika sätt. Att vi ska strida, möta dem med Guds rikes perspektiv. Och Guds rikes principer. Att när vi slåss på olika sätt strider så handlar det om en annan verklighet än den vi är i. Det är inte alltid vi ska klå tillbaka med samma sätt att vara på. Speciellt om det strider mot vad Gud säger och tycker. Det finns en annan verklighet som vi behöver tänka på. Betyder det här att allt som sker i den här världen där vi lever och går och vandrar är fel? Vårt samhälle idag är byggt på de kristna värderingar och grunder många olika ställen. Det finns saker som är fel som går emot vad Gud säger, men det finns saker också som är byggda som har de här grundvärderingarna som är vad Gud har sagt och vill. Vi kan ta nästa bild. Vad är vi strider mot med Guds kraft då? Vad han säger egentligen? Han säger så här: vapnen vi strider mot är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Har vi brutit ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi har varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Vi är beredda att straffa all olydnad så snart det lydnad blir fullständig. Här nämner han ju några olika saker. Det första han nämner att bryta ner fästen. Och fästen kan vara olika saker. Det är som en stark byggnad, en sån plats man har byggt och satt tryggt som ett slott kan man säga. Eller fortress på engelska. någon stor stark byggnad som har sett, att bryta ner sådana saker. Traditionellt kan man prata om också ett fäste som i kyrkan man pratar om, att fästen kan vara platser där den onda har sitt, ja, man kan säga, högkvarter, en stor onda sak. Vi ber mot ett fäste någonstans i en stad, en plats. Vi ber att Gud ska bryta det och att vi ska få väckelse av det. Eller kan också ett fäste i oss, att det finns saker i oss som vi har fastnat som, ja, någonting som den onda har fått kraft i, som vi ska bryta för att kunna bli fria. I det här stället egentligen, om man kollar på texten, så handlar det kanske inte som om demoniska fästen först och främst, eller fästen som finns, ja, av den onda någonstans, men när vi ska bryta ner fästen i vårt sinne. Fästen som kan handla om tankebyggnader. Tankebyggnader ska man också jämföra som argument. Trossatser. Saker som vi har i vårt sinne någonstans som har fastnat och som är felaktiga. Som egentligen leder bort från Gud. Och Gud vill jag ha med Guds kraft att bryta dem och se vad Gud säger. Istället för vad vi tror är sant som inte är sant. Och det kan också argument, saker som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Opinioner, saker vi möter i vår vardag som säger att, ja, men det här är sant. Men Gud säger något helt annat. Och det handlar också om att ta varje tanke till en lydig fånge. Att ta varje tanke till en lydig fånge är ganska stort sett. Det är ganska lätt att bli distraherad. Jag vet inte om ni har märkt det ibland. När vi har småbarnen här, när de börjar gråta eller göra någonting, så kan man ta upp dem och visa, kolla där. Och de glömmer bort att de har gråtit. Det finns en konst där, man går runt och försöker hitta olika saker, att de tappar bort sig och glömmer bort vad de har fokuserat på. Och våra tankar kan lätt föra oss åt olika håll. Och Gud har sagt att vi ska få kraft att kunna fånga de här tankarna och fokusera på det Gud vill. Så vad är vi strider mot? Jo, vi strider mot saker som hindrar oss från att se vad Guds rike fungerar här i världen. Det finns saker som har satt sig hårt i oss, som Gud kan med Guds kraft kan vi bryta. Det kan vara saker som vi möter i vår vardag som reses upp och säger, det här är fel, Gud finns inte. Ja, men då vet vi att, men han finns ju. Och det hjälper oss med Guds kraft. Kan vi då ta emot, attackera de här sakerna och säga, nej, det är fel. Och kan också ta varje tanke vi som åker olika håll, kan hjälpa oss att fokusera på Jesus. Jag brukar göra så här ibland, att när det kommer tankar som vet att det här kommer inte från Gud, så brukar jag be en enkel bön om en, att be i Jesu namn, jag är under Guds blods beskydd. Jag behöver inte lyssna på de här. Gå ifrån mig i Jesu namn. Jag tar de här tankarna och fångar i Jesu namn. Det är som en del av ett skyddssystem vi har hos oss. Att kunna ta de här sakerna, reses upp saker som är mot Gud. Vi fångar dem och vi kastar dem på Jesus. För det är i hans kraft. Det är inte vår egen kraft, men hans kraft. Vi kan nästa bild. För jag tror det handlar lite om att hitta Guds perspektiv där vi är. Jag tänkte på den här bilden på att vi är på en sida av ett, jag menar, en älv eller någon fors någonstans. Så vi ska gå över på andra sidan. Och på andra sidan är Guds värdering, Guds sätt att vara på. Och det finns en liten gång, man går på en sten. Och jag vet inte om ni har vadat någon gång i någon älvbäck eller något sånt här. Då får man hitta de här ställena, de vadställen man kan gå över på lätta möjliga plats. Det kan finnas stenar man hoppar mellan. Det är inte alltid de här stenarna att lita på. Är det någon som har ramlat in någon gång där man har tänkt det? Ja, några stycken här. Det kan man hända. För det handlar om att man ska tro på något sätt. Ta ett steg i tro. Det är att de här platserna, de här stenarna håller på att gå. Och så går man vidare och vidare och vidare. I Guds rike handlar det om att vi ska kunna
våga. Och när vi går på Guds löften inser vi att det här håller. Och ta steg till, ta steg till, ta steg till. Vi kan ta sista bilden här. Och jag tror att om vi tar Guds rikets perspektiv på våran, det vi är, så finns det många saker som är olika där vi, ja, det världens sätt att se på saker och ting. Om vi bara tänker på de här sakerna som jag tog upp, så exempel ekonomi är ett ämne som vi kämpar med ibland. Att få ekonomi att ha tillräckligt. Har vi det vi klarar oss? Man kan oroa sig. Det är en del på något sätt. Men man kollar då på hur Gud säger. Ja, men jag är din försörjare. Jag är din pappa. Jag ger dig allt jag har. Du behöver inte oroa dig. Jag kommer att ge dig allt du behöver och överflöd. Du behöver inte oroa dig för din ekonomi. Jag är med dig. Och det är en balans att veta att vad har jag fått, har jag en förvaltare av. Men också kolla på vad säger Gud. Och gå och lita på honom i den ekonomi du har. Jag tar ett steg i tro och säger att Gud håller. Och när vi lever där i Guds rikets verklighet så blir det väldigt spännande. Vi vet inte alltid var svaren kommer att komma i olika frågor. Men vi vet att Gud håller. Det är samma sak med vår hälsa. Blir vi sjuka? Vad gör vi? Gud är vår helare, vår läkare. Går vi till honom? Gud, hjälp mig. Jag är sjuk. Och när någon är sjuk ber vi för den personen. Vi ber för dig. Om man kollar på våran självbild, vem vi är, hur vi ser på oss själva. Vi kan se på oss själva ganska negativt mönster ibland. Så vem är jag? Har jag verkligen det som behövs? I många olika områden. Vissa saker kan vara välbefogade. Jag kanske inte är den bästa. Exempelvis om ni ska be mig att måla någonting, så kommer det vara på ett barns nivå. Be min fru så blir det något vackert. Så här. Men om vi kollar på hur Gud ser på det hela. Hur ser Gud på dig? Så får en helt annan bild vem du är. Frågan ska vi kolla på oss själva, vad vi tycker och tänker. Eller ska vi kolla vad Gud tycker och tänker. Guds rikets perspektiv. På våran framtid. På våran trygghet. Vårt land, det är oroligt. För det är krig i världen. Behöver vi vara oroliga? Behöver vi fokusera på det negativa? Behöver vi dras med? Vad säger Gud? Ja, men jag har din trygghet. Lita på mig. Jag kommer att ta hand om dig. Beskydda dig. Lita på mig. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte oroa dig vad som kommer. Jag finns där. Jag har en framtid för dig som är full av hopp och tro. Lita på mig. Så när saker försöker trycka oss ner. Tankar, saker som trycker oss ner oss. Men nu är allt kaos. Kan vi kolla på Gud? Vad tycker du, Gud? Ja, men jag har faktiskt en plan för dig som kommer mycket, mycket bättre än du har just nu. Samma sak med döden, om man säger så. Att vi har begravt Ingemar, en av våra medlemmar, nu i veckan. Och för oss är döden inte slutet. Det var början. Han är vidare i evigheten. Han har det bra. Och vi kan fokusera på det. Vi är inte ens rädda för döden längre. Att döden har brutit sin ödd. Jesus övernet döden. När vi kommer att sluta vår liv så fortsätter vår liv med honom. Vi har det hoppet. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte oroliga för det finns någonting mer. Vad sätter vi för värde på oss själva? Är vi värdefulla? Är vi bara värdefulla för det vi gör? Det är saker som vi måste göra. Om jag gör det här är jag värdefull. Om vi kollar på Gud, vad han säger, så är vi värdefulla därför att vi är. Vi är skapade i hans likhet. Vi är lika honom. Det handlar inte om det vi gör, eller om att vara lik honom. Det påverkar hela vår livssyn, livsåskådning. Är människor värdefulla? Även om de är på livets djupaste botten. Ja, för de är skapade Guds lik, avbild. Varför hjälper de som har svårt? Ja, men de är skapade Guds avbild. De är värdefulla. När samhället säger de här ska ni bara kasta bort, så säger vi nej. De är värdefulla. Våra känslor. Våra känslor är skapade av Gud. Och det är någonting gott. Ibland kan de säga till oss saker som är helt fel. Och då behöver vi kolla också på vad Gud säger, Gud. Mitt i våra känslor. Så Guds rikes perspektiv. Jag tror en till bild, tror jag, sista här. Jag tror det handlar om att ha växtverk, handlar om att komma ut i Guds rikes verklighet. Ja, precis som de här blommorna, att gå bort från världen vi lever i och se på vad säger Gud. Då säger Gud att om det är asfalt så kan det fortfarande växa. Men också alla de andra sakerna, att Gud har en annan åsikt än vi har. Låt oss följa den. Och när vi följer den, ibland är det växtverk, vi kommer inte upp dit. Det är en kamp. Men vi kommer ut i den verkligheten. När vi börjar leva enligt honom så blir det ett helt annat liv. Så tack Herre för att vi får fokusera på dig Herre. Fokusera på din verklighet Herre när vi lever här på jorden. Din verklighet som ser helt annat. Som inte är en del av den här världen, de värdesätten, värderingar, men som du har satt Herre. Tack att vi får vara en del av ditt rike Herre och hjälp oss att förstå hur ditt rike fungerar. Och hjälp oss att lita på att du hjälper oss. Och att du ger oss verktyg, du beskydd, du finns där för oss. När det skaver, när samhället ser något helt annat. Hjälp oss att leva i de här, gå de här trosstegen, gå över det jobbiga. Inse att det som du har sagt håller Herre. Jag vill be för var en här inne som finns här. Jag ber att hjälpa oss att kunna ta de här tankarna fångna Herre. De här, att vi kan bryta ner de här sakerna i våra liv som säger helt motsatt vad du vill. Som reses upp mot din kunskap Herre. Vad du säger Herre. Hjälp var en inne att kunna ha den här, vara beredda på att göra det Herre. Att ta de här fångarna fysiskt. Nu tar de fångar i Jesu namn. Och hjälp oss också att inse att de här tankarna, de här sakerna kommer inte från dig Gud. Utan kommer från motsatt håll här. Hjälp oss att sträcka oss efter dig här. Och du vet alla som kämpar på olika sätt här inne, var med dem i de står i. Ge dem kraft och styrka. Att man ibland står i de här stunderna när det verkligen är växtverk mellan den här världen och det som kom din värld här. Ge uthållighet och kraft och finns där för dem med din heliga ande. Och hjälp dem runt omkring att finnas för dem. Så man kan bryta igenom och bli de här blommorna som blommar ut och blir något helt underbart här. Jag ber om det här. I Jesu namn. Amen. Vi kommer snart avsluta den här gudstjänsten. Tänker vi ska be. Men då ber vi för den vecka som kommer. Tack Gud för att du är med oss. Tack att du finns här för oss. Tack för veckan som kommer. Du vet vad vi står i här. Vi lyfter den inför dig och ber, var med oss och i Jesu namn här. Och vi ber också för det som händer och sker här. Kom in din ande och möt oss på det sätt vi behöver, speciellt Herre. Du vet vad vi bär på, du känner oss. Kom in din ande Herre och möt oss med din kraft, uppmuntran och styrka Herre. Vi ber för den veckan som kommer i Jesu namn. Amen. Gud välsigne er. Tack för idag.